Bara för att maximera min predikotid så går vi rakt in i Guds ord och vi läser Jona kapitel 4 i sin helhet. Men Jona tog mycket illa vid sig och blev arg. Han bad till Herren och sade: O Herre, var det inte det jag sade när jag var kvar i mitt land? Därför vill jag förekomma och fly till Tarsis. Jag visste ju att du är nådig och barmhärtig Gud, sent i vrede och stor i nåd och beredd att ångra det onda. Ta nu mitt liv, Herre, för jag vill hellre dö än leva. Men Herren sade: Har du rätt att vara arg? Jona gick ut ur staden och satte sig öster om den. Där gjorde han sig en hydda och satt i skuggan under den för att se hur det skulle gå med staden. Och Herren Gud lät en resinbuske växa upp över Jona för att ge skugga åt hans huvud och befria honom från hans missmod. Jona var mycket glad över resinbusken. Men dagen därpå, när gryningen kom, sände Gud maskar som angrep resinbusken så den vissnade ner. När sedan solen gick upp sände Gud en brännande östanvind och solen gassade på Jonas huvud så han blev helt utmattad. Då önskade han sig döden och sade: Jag vill hellre dö än leva. Men Gud sade till Jona: Har du rätt att vara arg över resinbusken? Han svarade: Jag har rätt att vara så arg så jag kan dö. Då sade Herren: Du bryr dig om resinbusken som du inte lagt någon möda på och inte har odlat och kom till på en natt och försvann efter en natt. Skulle jag inte bry mig om Nineve, den stora staden där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster och dessutom många djur? Så lyder Herrens ord. Och här kan ju, man läser den här texten, predikan kan ju ta väldigt många olika vägar. Och jag ska inte säga ännu riktigt vad min väg är. Men jag tycker att Jona bok är en väldigt speciell bok i Bibeln. Jag vet inte om du har läst den. Två. Nu har ni någonting att göra ikväll. Och vi läser ju redan en fjärdedel av den tillsammans. Det är troligen den boken i Bibeln som har främst frekvent övernaturliga element i den. Jag har förberett den predikan ungefär 8 veckor. Jag har haft en sån kvällsritual att alltid läsa igenom Jona i mitt huvud när jag somnar. Och jag har funnit cirka 14, eventuellt 15 övernaturliga inslag på 48 verser. Det är nästan var tredje vers som har ett övernaturlig händelse. Så det är en väldigt övernaturlig bok som vi kommer snart att se lite mer av. Den är väldigt dramatisk. Och sätter man sig inte in i texten så flyger detaljer förbi som gör historien ännu mera spektakulär. Kortfattat så kommer Herrens ord till Jona. Det står ju så. Herrens ord kom till Jona, riktigt i första kapitlet. Sådär. Och Jona får ett ord från Herren som säger: Bege dig till en stad som heter Nineve och predika Herrens dom över den staden. Det kanske inte låter så dramatiskt. Men låt mig ge några små detaljer nu om den här Nineve-staden. Nineve var en av de största städerna på den tiden då Jona levde. Invånarantalet var över 600 000 invånare. Och det är nu en sak att få predika till en sån stad. Men Nineve var inte bara en stor stad, det var också en väldigt ond stad. De hade som hobby att både tortera och döda människor bara så att man inte hade bättre för sig en lördag kväll. De var ökända som att fångar som åkte fast för något brott som kunde vara litet eller stort så tog de och klippte av bokstavligen, de klippte av öron och näsan. Jag har inte hört, när jag satt mig inne där, jag har aldrig hört något liknande någon annanstans. Må Herren se till att det inte hände på nytt. Men det gjorde de. De offrade barn. Alltså de dödade barn. Bara så där. Och det var alltså en sådana styggelse. Det fanns mycket annat som de höll på med. Och arkeologiska utgrävningar har grävt fram det här och visat att det faktiskt stämmer mycket av den ondskan som Nineve höll på med. Och det är ett resultat av detta som nu Herren säger till Jona, hör du, ska du dra iväg till Nineve? Och Jona börjar tänka på sina öron och näsan, tänker jag, men det låter inte alls något trevligt. Och dessutom så är Nineve cirka 1300 kilometer bort. Jag vet inte om ni känner till den här historien, men det fanns inte flygplan förr i tiden. Alltså det är typ 100 år sedan flygen började gå framåt lite högre takt än en häst. För det flyger de inte överhuvudtaget. Och satt du dig på en åsna så skulle du dra iväg då 1300 kilometer. Och det tog alltså en månad att få den där sträckan ungefär. Så Jona gör ju samma sak som du skulle göra. Han bokade istället en södernresa till Tarsis. Och man är inte helt säker på det. Man tror att det är där nere i söder om Spanien. Eller i södra udden av Spanien som Tarsis var beläget. Så Jona drar och bokar en båtbiljett där i uppe och hoppar på båten och far iväg och tänker yes, det var en skönare kallelse på lite fyrkärnigt hotell där med delfiner och vita stränder. Men vi känner till storyn. En överraskande storm kommer och det slutar med att Jona erkänner att han är på flykt från Gud. Det går full fart där på stormen, så de funderar, hur ska vi göra det här? Jonas säger, släng mig i sjön och det blir lugnt igen. Och de gör det, och det blir lugnt. Och en intressant kuriosa är ju att det blir väckelse på fartyget, för hela besättningen vänder om sig till Herren. Ingen av dem var troende på Gud tidigare, men sen när Jonas far i sjön och det blir lugnt, så då blir det väckelse där på båten. Så besättningen omvänder sig till Herren. Herren sände en fisk som slukar Jona där, och i buken på fisken blir på något sätt den poetiska ådran fram med Jona. Så han började verkligen dikta där Herrens poesi där i buken på fisken. Och när han var lite poetare 3 dagar så spottar fisken ut Jona. Och det intressanta hände ju där då att du kommer på nytt Herrens ord till Jona. Och Jona den här gången efter det där fiskhotellets äventyr har inte bättre för sig. Så han tänker, okej, vi drar iväg och hoppar på åsnan och bara gå de här 1300 kilometerna dit det assyriska riket. Staden var så pass stor, den hade cirka 600 000 invånare, så det tog 3 dagar att gå igenom den. Jag har varit i New York 6 gånger och en av saker jag brukar göra i New York är att jag brukar gå den här en stor del av Broadway. Och det tar mig ungefär 6 timmar att gå från Times Square ner till udden. Men 6 timmar är ännu mycket kortare än att det skulle ta 3 dagar att gå genom staden. Så en väldigt stor stad. Så Jonas traskar in dit 1 dag står det. Han orkar kanske inte gå så långt. Han är väl rädd för sina öron. Så ställer han sig där på något torg och börjar predika Herrens domar över Nineve. Och jag vet inte riktigt vad han hade tänkt skulle hända, men vad som händer är att hela staden hamnar i rörelse. Ni kan ju blunda en halv sekund och ska ni föreställa en flykting, en främling kommer in i värsta Helsingfors på senatstorg. Och så bara den här enda mannen står där och ropar ut Herrens domar. Och istället för att folk ska bli arga på honom och skära av hans öron, så verkar det så att en efter en får syndanöd, som det kallas. De inser att det kanske inte är så bra att offra barn, det är inte så bra att mörda barn eller människor som hobbyn. Och så händer någonting på torget, att det går som en löpeld. Och det bara sveper igenom hela staden. Så det är till och med kungen får nys, han sitter där kanske och planerar lördagens kolosseumaktivitet. Och så hör han bara från staden massa ljud och folk börjar jubla, de gråter, de skrattar, de dansar. Och så frågar han, vad är det som händer? Jo, det kom en man som heter Jona. Han har sagt att han har sagt att när domen ska komma över staden, Herren ska förinta oss. Och kungen då, han blir på G med det där. Att han befaller hela staden att nu ska ni ropa med all kraft, står det, och fasta. Kanske Herren hör oss och ångrar det onda, så som man uttryckte det i Gamla testamentet. Han sa att inte ens djuren fick äta någonting. Han var ordentligt fasta på den tiden. Idag är vår fasta att vi har bort telefon 5 sekunder. Men på den tiden inte ens djuren fick äta någonting. Och de ropade där med all kraft. Denna onda stad, ledd av en ond kung, omvände sig till Herren. Och vad som händer, och det händer varenda gång så här. Att när staden omvände sig till Herren, när människorna ropade till Gud, så kom nåden över Nineve. Nåden kom. Och för mig finns det inget större mirakel i den här boken. Om man skulle fråga, göra en sån opinionsundersökning, vad är det största miraklet i Jona-bok? Så de flesta talar om den där fisken. Men jag tycker att det är en ganska mycket större mirakel att 600 000 hedningar på en gång omvände sig till Gud. Och det är ett nådebudskap till oss idag också, att varenda gång en människa helhjärtat omvänder sig till Herren, faller ingen dom över någon synd som hon eller han har begått. Och så omvälvande är denna händelse att flera hundra år senare relaterar Jesus själv till detta i Matteus 12 där som ni ser. Men inte jag ska predika om. Utan jag tänker tala lite om Jona och hans reaktion. För i kölen av detta vi nu finner en lite överraskande besviken och deprimerad evangelist. Känner ni någon evangelist? Jag känner åtminstone två. Kanske någon här inne är evangelist. Det finns få saker som gör en evangelist så mycket på G som när människor blir frälsta. Kristna, omvända. Men här har vi en liten malplacerad evangelist. Han ville ju inte egentligen vara det, men han blev det i alla fall. Och jag skulle ta idag, kanske lite överraskande nog, tala idag om ett tema som heter sinnets förnyelse och hjärtats förvandling. Bibeln uppmanar oss, och det är min huvudvers idag, anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Våra sinnen, ditt sinne. När jag la meditera och förberedde mig här på förmiddagen. Så funderade jag att ska jag få banda in en veckas tankar. Av alla av er här inne. Hur skulle det se ut? Eller skulle bara ta under lovsången? Hur skulle de tankarna på något sätt spegla sig? Är det bara yes, halleluja i händelskör där och full fart? Eller är det så att ibland blir våra tankar angripna av onda tankar? Världens sätt att resonera och tänka. För ibland funderar som att det finns en liten Jona inom oss. En liten Jona som tänker åt oss. Och jag menar att om inte våra sinnen blir förvandlade så kommer vi också att reagera som Jona. Jona just sett, som jag nämnde, 600 000 människor omvända sig. Han får ju, jag tycker lite lustigt, han får öster om staden. Han får ännu längre hemifrån. Och så bygger han en hydda där och så står det att han ska se hur det ska gå för den. Så han hoppades ändå att herre, sen nu en meteor här ännu mot slut eller en vulkan eller en jordbävning. Så han inte gjorde den här långa resan i onödan. För Jona kunde inte glädja sig över Guds rikets framgång, för han hade ännu inte upplevt sinnets förnyelse. Och därför funderar att vi måste vara ärliga och fundera ibland, hur är det med våra tankar? Behagar de Herren? Eller är vi också sådana som lätt dömer ut domar om våra medmänniskor? Människor som vi tycker borde bete sig bättre och så vidare. För som jag sa, om inte våra sinnen blir förvandlade så börjar vi reagera som Jona lite här och där. Vi blir själviska och har svårt att glädja oss över Guds rike går framåt. om det inte går enligt vår egen uttänkta plan. Vi är välsignade här i församlingen av att ha ett fantastiskt ungdomsarbete. Inte bara det, vi har fantastiskt unga vuxenarbete, vi har härligt mitt i livenarbete, väl vi som är här, och vi har härliga seniorarbeten. Men för att nå unga människor ibland så kräver det att vi gör lite förändringar för att nå en ny generation. Och en sån förändring som idag kan ju tyckas är inte så stor. Men för ett antal år sedan så skaffade vi hit ett pingisbord. Vet ni vad det är? Och jag fick ett samtal efter en stund när det pingisbordet hade varit här ett tag. Och då en person jag får hem dit, och den personen med allvarlig stämma ser mig i ögonen och sa: Anders, vet du varför den heliga ande har flyttat från Sion? Så han berättade åt mig, du som vet. Jo, ni har skaffat ett pingisbord till källaren, sa han. Och då sa jag: hör du, har den heliga ande av någon orsak varit från Sion, är det för att du håller på att prata så mycket strunt? Och då fick personen synda när du fick be tillsammans, hon är hemma hos Jesus idag. Men jag menar, hur lätt är det inte för oss att vi börjar reagera som små jonor? Vi faller på petitesser. Vi ser inte att människor blir frälsta, omvända, får sina liv förvandlade. Istället bryr vi oss att musiken inte är vår smak. Jag brukar säga att ska jag få välja musiken? Ja, men det ska ju bara vara jag på mötena. Men jag försöker till och med förbi sig att det kan till och med vara lite rap och hiphop ibland. Om det kan hjälpa att någon människa nås med Guds evangelium. Men hur lätt är det inte att mina tankar ibland frestas? Jag hoppas det skulle vara bra med lite black metal ibland. Ja, men jag startar en egen samling i så fall. Men det är inte min poäng. Min poäng är fortfarande denna. Att utan sinnets förnyelse så tenderar vi bli själviska. Och vi vill bestämma hur Gud ska göra sina saker. Då blir vi som Jona än en gång, som sitter på östra sidan om staden och väntar, när kommer elden? Så det går som jag har tänkt och så som jag har planerat. Ja, men du är inte klokare än Gud. För en på nytt född människa borde känna samma glädje som änglarna gör då en enda människa omvänder sig till Herren. Det står att alla änglar jublar i himlen om en människa omvänder sig. I Jonas liv så syntes det tydligt. Han kunde inte glädja sig över de 600 000 människorna som omvände sig. Men lyssna, det tycker jag är så typiskt dig och mig. Han kunde inte glädja sig över de 600 000, men han gladde sig över en resinbuske. Är det inte du och jag ett nötskal där? Människorna är dumma och elaka och ingen uppmuntrar mig någon gång. Och så kommer man hem och glädjer sig över en Marabou-chokladplatta. Och så vaknar man för den morgon, fruna tar i den. Och så... ja, men ibland har vi som människor, när vi inte upplever att sinnets förvandling och förnyelse, kommer snart ett recept om det, så börjar vi på något sätt fokusera på petitesser som har 0% med Guds rike att göra. Vad är problemet? Jesus ger svaret, tack och lov. Han säger så här: från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, sexuell omoral, stöld, falsk vittnesbörd och hädelser. Om inte ditt hjärta förändras, förblir dina tankar mycket påverkade av världen. För från hjärtat kommer onda tankar. Och evangelierna, de är fyllda med ganska mycket sådana halvkufiska och lustiga episoder. Rabblar upp några av de här som bara visar hur vårt sinne fungerar många gånger. Mannen som var besatt och hade plågat orten, de hade kedjat fast honom där vid gravarna. När han blev befriad av demonerna så var människorna mer upprörda att orena djur hade gått under än att mannen nu var fri. Typiskt mänskligt sätt att tänka. Då Då den lame mannen blev helad av Jesus var människorna mer upprörda att Jesus förled synder än att den sjuke nu kunde gå igen för första gången på länge. Då Matteus och Sackeus får uppleva frälsning och då blev deras omgivningens liv lättare, för på den tiden höll tullindrivarna som både Matteus och Sackeus var, de stal också pengar från folket. Men då var folk mer sura på att Jesus umgicks med Sackeus och Matteus än att de blev räddade. Och kanske en sån lustigaste, kanske, som jag tycker i evangeliet, så är då Jesus inte får komma in i en samarisk by, så vill Jakob och Johannes slänga ner eld från himlen och förstöra den. Där man väl varit som pastor ibland. Men förstå mig rätt. Hur lätt är det inte för oss människor att vi blir påverkade av världen, att vi tappar fokus från det som är det centrala och det viktigaste, Guds rike. Än en gång, om en vecka skulle gå, hur skulle dina tankar se ut? Är de positiva? Är de uppmuntrande? Eller är de bara ack och ve? Mörka tankar. Men förstå mig rätt, det finns så mycket negativa nyheter ute i världen. Vi läser om det psykisk ohälsa, det mord och det våld och det krig och det elände och det politik som inte alltid förstår sig på till fullo. Och satsa inte på det med sinnets förvandling, så hamnar vi lätt dit att vi tänker som världen tänker. Men vi kristna, vi kallar det ut ur, vi inte kanske ut ur världen att han drar sig iväg som den värsta UFO-uppryckelse. Nej, men vi kallar det att kunna vara obefläckade, som Paulus säger, i världen. Och jag tror det är omöjligt att vara obefläckad av världen utan hjälp av den helige ande. Och det räcker inte att vara religiös. Hallå. Paulus var den dåtidens mest nästan religiösa och kunniga man. Han förföljde kyrkan. Han trodde han gjorde rätt ända tills han fick möta Jesus och fick ett förvandlat hjärta. Utan, och lyssna nu på någonting till här, utan himmelsk inblandning blir våra tankar automatiskt som världens. Du behöver lite himmelsk på något sätt infiltrering i ditt sinne. Och ännu några små saker innan jag går in i en personlig landning. För vad är då lösningen på människans eländiga tankar? Är det att flytta öster om staden och tycka synd om sig själv och vänta att eld ska falla ner över Nineve eller Vasa eller Korsholm? Eller finns det en annan väg? För det är ändå allvarliga saker, kära vänner, vi talar om allvarliga saker idag. För Guds dom över världen på Noas tid, de var att människans alla tankar och avsikter ständigt, allt igenom onda, eller var onda. Så Guds dom över världen, det var ett resultat över att vi ständigt, människan ständigt tänkte onda saker. Det finns alltså en dom från Herren som bör tas på allvar. Alltså en av de absolut mest radikala orden som jag har funnit i skriften. Och jag tror att det är Matteus 12:34, men det kan vara plus minus någon vers där. Men Jesus själv säger så här: för era ord kommer ni bli fällda och för era ord kommer ni att bli fria. Så det finns alltså ett allvarligt på något sätt tendens, eller ett allvarligt på något sätt, vi ska säga, ett allvarsamhet från Herren över våra tankar. Men då jag läser min bibel och har funderat ganska länge på det här, har jag funnit tre enkla, lätta och extremt svåra nycklar att följa. Förra fredagen var det 27 år sedan Herren frälste mig. Jag satt där med tårar i ögonen, munk i ena handen och kaffekoppen i andra handen och var tacksam till Jesus. 21:15 i Helsingfors räddade Herren mig. Och det receptet jag har funnit var det som räddade mitt liv 1998, en oktoberkväll i Helsingfors. Och det har funnit som hjälper mig och har hjälpt mig ha sinnets förnyelse. Jag säger inte att jag är perfekt. Det vet alla som känner mig att jag inte är. Men jag upplevt ändå genom den heliga ande att det hjälpt mig få en sinnets förnyelse som hjälper mig till exempel att kunna förlåta dem som har gjort mig illa. De hjälper mig att kunna älska människor och hjälper mig att försöka aldrig tänka en dum tanke om någon medmänniska. Och det har funnit ett enkelt recept i Lukas 9:23. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Här finns tre kraftfulla, enkla och lite utmanande principer för oss att ta efter. För det första, viljan. Jesus sa, om någon vill. Jesus frågar alltid, vill du? Han tvingar dig inte att följa honom. Andra, så måste du övervinna stoltheten. Du måste förneka dig själv. Oftast är det här många kristna missar Guds välsignelser. Det är vår stolthet som står emot. Jag kommer gå in lite om de här ännu. Sen det tredje, själviskheten. Vi vill inte. Vi skulle kunna må bra av, ska jag säga, istället för att låta det positivt. Vi skulle må bra av, tror jag, att varje dag arbeta på vår frälsning. Det handlar om lärjungaskap. För 27 år sedan, då den där fredagskvällen i Helsingfors, jag första gången satt min fot i en kyrka och inte fattade någonting överhuvudtaget, och så några kristna fattade ännu mindre mig på dem. Tyckte de var galna idioter, om jag nu får säga ärligt vad jag kände då. Men jag satt där på möte, så var det någonting som högg tag i mitt hjärta. Och jag såg tillbaka på mina år som var ganska mörka. Jag hade gjort många dåliga val de tidigare 3 åren. Det var det mest kanske dramatiska att jag 2 månader innan försökt hoppa med kniven på min stora syster. Och jag kände när jag står där och ändå kämpar med både mörker och depression och elände att jag måste förändra mig själv. Och jag tänkte, vad har jag förlorat? Jag vill få ordning på mig själv. Jag vill, det kan inte bli sämre, minns jag resonerade. Men så kom vi in på punkt 2, stoltheten. Och det är så när du ibland funderar om du ska gå fram på förbön. Så kan det hända ibland att du börjar tänka, vad ska människor fundera om jag går fram? Jag var där längst bak som en ung, stolt man. Stolt i mitt hjärta. Och så tänkte jag precis så där, vad ska människor tycka om jag går fram? Och som jag sagt här många gånger tidigare, så är den bästa meningen jag sagt i mitt liv till mig själv. Jag sa, håll käften till mig själv och mina tankar. Och så rusade jag först av alla fram och böjde mig vid altaret i den gamla Philadelphia kyrkan Helsingfors. Och där fick jag uppleva frälsning. På en sekund så rann min depression av mig. På en sekund kom en kärlek till Jesus som gjorde när jag kom fram. Det första jag gjorde när jag kom hem från resan, då grävde jag fram en gammal bibel och jag läste igenom den. Och jag läste den och jag läste den och jag läste den. Och enda gjorde jag året ungefär att läsa bibeln. Jag kunde förlåta dem som hade mobbat mig. Jag kunde senare förlåta mig själv. Jag kunde försona mig med min familj. Allt det fick sin start när övervann stoltheten. Men sinnets förnyelse för mig, det var punkt 3, insikten om ett lärjungaskap, om att varje dag ta på korset och följa Jesus. Du följer inte Jesus 2 timmar varje söndag när du är på gudstjänsten. Nej, vi följer Jesus varje dag. Ta ett sådant beslut att även idag, Jesus, behöver jag dig. Även idag, Jesus, är jag beroende av dig. Även idag, Jesus, för att klara av den här världen, för att klara av min kallelse, för att klara av det uppdrag som du har gett mig, så är jag beroende av dig. Paulus uppmanar oss i Filipperbrevet 2 att vi ska arbeta med bevan och fruktan på vår frälsning. Det är en pågående process som inte börjar och slutar med den dagen du gav ditt liv till Jesus. Nej, det var startskottet på ett maratonlopp. Man vinner ju inga race när startskottet går. Man vinner race när man korsar mållinjen efter 42 svettiga kilometer. Och att varje dag ska du och jag ta det beslutet, Jesus, hjälp mig idag med de här tankarna. Det är människor som har kanske sårat dig, människor som har gjort dig illa. Du kanske har gjort någon illa, du kanske tycker du är självisk. Du kanske är som Jona och sitter öster om staden och tänker nu illa om någon människa eller någon situation, någon plats, någon kyrka, någon pastor. Och jag älskar, Linnea, du kan komma upp så vi får en slut på det. Jag älskar teologen som nu gick hem till Jesus för något år sedan, Timothy Keller. Han säger i sin fantastiska bok om förlåtelse att vi tror att när vi inte förlåter dem som har gjort oss illa, att vi straffar dem. Men han menar att när vi inte förlåter så bygger vi istället våra egna murar så höga att vi sist kommer vi inte ut ur brunnen själv. Vi tror ibland att när vi inte förlåter och inte välsignar våra medmänniskor, hur elaka och dumma de än har varit, så straffar vi dem. Men kära vänner, du straffar bara dig själv. Och en känsla, kära vän, att du kan finnas här inne som skulle behöva lite sinnets förnyelse. Du kanske kämpar med de här onda tankarna i ditt hjärta. Och Jesus frågar dig då, Vill du begrava din stolthet? Vill du låta jag bli herre över ditt liv? Jesus använde ordet ta på sitt kors, och är samma ord som kors som den här avrättningsmetoden som han själv blev avrättad med senare när han gav sitt liv för dig. Det handlar om att du får dö för att hans liv ska få regera i dig. Men jag tänkte ännu här till sist att nu är det skönt att ha Jesus som herre. Jag ska vara väldigt nervös på domens dag och stå där inför Herren själv och inte ha Jesus som herre. Du kanske tycker du lever ett bra och snällt liv. Men Bibeln säger, har du syndat mot ett bud så har du syndat mot hela lagen. Det finns bara ett sätt för dig att vara trygg på domens dag och vara trygg i den här världen, och det namnet Jesus som har lovat att han är med dig. Han för din talan inför fadern. Han reser upp dig när du faller. Han helar dina sår. Han ger den trötta en ny styrka. Han till och med gör under genom dig och tecken genom dig bara för att han älskar dig så jättemycket. Och en känsla att du finns här inne också som skulle kanske behöva lite mer Jesus i ditt liv. Och jag ska uppmana dig till att komma fram. Jag har predikat i 26 år. Jag började predika när jag var frälst 1 år. Tycker jag det räcker ganska väl i min bibelskola, min privata bibelskola. Men ju längre jag predikar, desto mer går jag bort ifrån att vi ska räcka upp handen när alla blundar om någon är radikal med Jesus. För när Jesus kallade folk så kallade han dem offentligt. Och Jesus säger, om någon bekänner mig inför människorna ska jag också bekänna honom inför Fadern. Så är du här idag som skulle ge ditt liv till Jesus, så kom hit fram. Så ska vi be för dig och få ge ditt liv till Jesus. Och få han som herre i ditt liv. Han är den enda som kan ge dig frid och tillfredsställelse. Förnyade tankar. Han kan hjälpa dig att förlåta både dig själv och dina medmänniskor och hela faderullan. Vi ska också ha öppen förbönsplats. Vi ber alltid för allt. Men jag vill speciellt också be för dig idag som kämpar med de här tankarna. Du är lite Jona. Du kanske baktalar folk, skvallrar om folk. Du kanske gottar dig i andra människors elände. Eller så kanske du själv är på den sårande positionen när människor har gjort dig illa. Du kanske har varit offer som jag har varit många gånger. Vi vill be för dig. Förbönerna kom fram redan. Så ska vi ta en inledande bön. Och be att den heliga ande får vara här och rör sig i salen på sitt sätt. För det handlar inte om oss, det handlar om honom. Jag tycker om den inbjudan Jesus gör när han säger om någon vill. Det alltså finns en inbjudan som går till alla människor. Jesus gör ingen skillnad på folk. Han till och med ville rädda Nineve. Denna onda staden som gjorde så mycket ont. Man brydde sig om dem och han också ville ta hand om dem.